välkommen till en ny halvtimme med Göran Magnusson. Nummer 26 i serien Tyresö under en föränderlig tid på Radio Tyresö 91,4. Och vad är det vi ska prata om idag?
Ja, jag tror vi går in på lite starkdrycker.
Starkdrycker?
Det är ju så att förr i tiden så flödade ju spriten ymnigt. Både brännvin och öl och så vidare. Man kan se att brännvin omtalas ju redan på 1400-talet. Men det är först på 1600-talet som det blev använt nyttja som dryckesvara i Sverige här. Och i Tyresö har det funnits stor tillverkning av brännvin.
Som en sam.
Vi hade ju en stor befolkning på några hundra personer här. Ja. I slutet av 1800-talet så var det ju 700-800. Men tidigare så var det inte ens hälften så mycket. Men i vilket fall så har det ju tydligt så då funnits stora pannor för brännvinstillverkning. Och det är ju främst industrierna i fallerna. Och på 1800-talet så fanns det anslutet till industrierna vid Folbringströmmen. Alltså den från fatburen ner förbi kyrkan, det fallet där. En panna som rymde 86 kannor. Så en kanna är 2,6 liter om jag minns rätt. Så att det här motsvarar cirka 225 liter en panna. Och vid Uddefallet fanns det en bouppteckning efter Carl Abrahamsén år 1836. 6 stycken brännvinskärl som vardera rymde 200 kannor.
Och här, det var jättestort.
Ja, det är alltså gånger 2,6 då. För här utöver fanns det ytterligare 33 mindre brännvinskärl vid Uddefallet. Vid Kumla gård så fanns det ju ett vid 1700-talet då som rymde 200 liter och ett mässingskar som rymde 375 liter. Och sen fanns det ju då brännvinsbränning nere vid Tegelbruket. Och de större egendomarna som Tyresögodset och Kumla gård här. För att ibland så var det ju så att de här fallerna, de ägdes ju inte utav Tyresögodset. Man sålde ju ifrån det och sen har man köpt det tillbaka och så vidare. Så att då fanns det också egna brännerier på gårdarna. Och sen kunde arrendatorerna ha egen sprittillverkning. Man tittar då en bouppteckning från hälften jordbrukaren på Alby 1820-talet så fanns det upptaget brännvinstverk med trattar. Jaha. Sen fanns det ju krogar i Tyresö också. Så att ute på Älje som tillhörde Tyresö då, där fanns det ju krogen Ekholmen. Den här krogen den brändes 1719 av ryssarna men byggdes upp igen och var i drift ända fram till slutet av 1800-talet. Vid Nyfors då så fanns det ju en krog på 1700-talet som hette Vinskänken. På karta 1710 så står det att den här det är en krog utsatt där.
Bra namn här då.
Ja, då visste man vart man skulle ta vägen.
Ja.
Den här krogen då, den låg ju vid Vinskänkabacken. Och det är den där fruktansvärda backen när man har gått över fallet vid Nyfors och mot Rundemar. Ja. Så är det en brant backe som svänger.
Brant och krokig.
Ja. Och där nere där precis bävern har sin hydda, där låg ju Vinskänken. Mm. Men inte nog med det, utan sen hade vi ju ett värdshus och det vid lilla Tyresö. Det fanns ju uppfört redan på 1600-talet. Och sen för när vi skulle passera in till Stockholm så hade vi ju Bollmora krog. Och den låg visserligen inte i Tyresö men den låg 100 meter in på Gästavik där. Alltså där kyrkogården, Älta kyrkogård finns idag.
Ja just det, Storkällan.
Ja, och där låg ju då Bollmora krog. Och den nyttjades då utav Tyresöborna naturligtvis när de skulle in till stan. Och,
även på invägen?
Ja, det, hade man pengar så annars kunde man ju dricka där på vägen in och sen betala med pengarna man hade fått när man varit in och sålt någonting. Så på vägen hem så kunde man ju stanna där och dricka då igen.
Ja, när man kom hem var pengarna slut?
De var slut då, många gånger.
Du, vad kostar det att ta sig ett rus där förr i världen?
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Men det var inte särskilt dyrt, va?
Nej, men...
Det där gjorde man ju själv. Så att staten tog inga skatter på...
Ora.
Alltså det gjorde de.
Ora. Det var skatter på allt det här.
Ja, ja. Det höjde ju priset.
Ja, det var skatter som skjutslingar på det här. Kroverksamheten upphörde omkring 1830-talet. Så att den fanns länge, och då ansåg man att den inte behövdes längre.
Det var Bollmora krog där.
Det var Bollmora krog. Ja. De fick inte tillstånd längre.
Nej, de var tvungna att ha tillstånd för alla de här.
Ja, det var det. Så var inte bara öppna inte.
Nej.
Erstaviks och Nacka kapellförsamlingen höll sina mantals- och skatteskrivningar på det här torpet sen. Och det sista som bodde där, och det var nog en smed. Och själva den här huset, det kommer jag ihåg när det brann. Bonishuset.
Det är Bollmora krog fortfarande. Ja.
Det där, enligt 1756 års kundgörelse, så äger alla ståndspersoner, borgare, hemmansägare, skattar, torpar och med minst 2 tunnors utsäde rätt att tillverka brännvin. Så mycket som var och en finner dess nödvändighet fordra. Och som ersättning för denna förmån ska man på landet betala 1 daler för varje tunna spannmål som används för framställning av brännvin. Och eftersom man skulle då ha minst 2 tunnor, så blev det ju 2 daler man skulle betala. Minst.
Jaha, det gick inte att göra mindre.
Det stod ju här att torpar med minst 2 tunnors utsäde hade rätt att tillverka brännvin. Inte någon som hade mindre. Och för den som olovligen tillverkar brännvin och för andra gången blir dömd för olovlig tillverkning ska omgående dömas till 50 daler silvermynt samt fråntas kärlet som tillverkningen skett med. Om det upprepades kunde straffen bli mycket kännbart.
50 daler silvermynt, det var rätt mycket
pengar. Det var mycket, så att det var för att avråda ordentligt. Men inte nog med det, man kunde också dömas till 20 dagars fängelse vid vatten och bröd. Eller kunde man ju dömas till att sitta vid kyrkan med ett spö i handen. Om det var en kvinna där, hon kunde få 20 par ris. Och dömdes man för 4:e gången så fick man 3 år i fängelse.
Oj då. Hur kom det sig egentligen att man gjorde restriktioner på brännvinet? Man insåg redan då vilken förödelse det kunde sprida.
Ja, det var ju så också att man gjorde det utan maten. Potatis och råg. Och vissa tider så var det ju hungersnöd. Och då fick man inte tillverka brännvin. Så att det blev förbud, och man... Kopparslagaren skulle gå ut och plombera de här brännvinkärlorna. Vissa tider alltså kunde det vara så att han skulle ta bort såna här som satt fast i väggen, så skulle de plomberas, så var de små. Då skulle kopparmakaren ta dem med sig hem, och så fick de tillbaka dem när det upphörde, det här förbudet. På 1700-1800-talet förekom ju hungersnöd flera gånger, och då blev det förbud att tillverka. Mm.
Det kanske var ett enklare sätt att tjäna pengar att bränna brännvin än att odla.
Ja, visst.
Men man måste ju ändå odla säden som man brände.
Ja, men förstås. Mycket av den här potatisen, det kommer från Estland, Lettland.
Ja, så man importerade till och med potatis för att göra brännvin.
Ja, men det mesta gjordes ju redan där. Och sen importerar man brännvinet.
Det påminner lite grann om de här bönderna i Sydamerika som hellre odlar vallmo och säljer opium än att de odlar mat.
Ja.
Brödsäd alltså.
Och särskilt då när det var förbud att tillverka, då var det ju väldigt bra att smuggla in brännvin.
Redan då kunde de smuggla. Ja.
I samband med gudstjänsten i Tyresö kyrka den 7 maj 1762 kungjordes att en krögare eller krogägare som försökte smita undan skatten vid brännvinservering kommer att mista serveringstillståndet. Ja, det är ju rätt roligt. Man kan gå här och läsa i när det blir uppläst i kyrkan också. Det finns, man kan hitta de uppgifterna också om man håller på och forskar och det.
Jaha. Det är tur att du har gjort det åt oss.
Ja, ni slipper.
Ja, för det, jag inser att det ligger väldigt mycket möda och tid bakom dina forskningar.
Ja, men det är stimulerande när man hittar något. Det är inte lika roligt när man sitter 4 dagar på ett institution och letar efter och inte hittar någonting. Mm. Det händer ju det också.
Sådan är forskarens möda, vet du.
Ja, det är så.
Ja.
Och sen var det ju så alltså då, när det var förbud, att den som angav någon som fuskade, så fick han 2/3 gick till angivaren och 1/3 gick till socknens fattiga. Så att det var en lönsam affär för de som angav någon som fuskade med sånt här.
Ja, 2/3 av bötesbeloppet alltså.
Ja, av bötesbeloppet. Så att var bötesbeloppet 3 år så fick han bara... kanske inte var riktigt så.
Nej, men... det kanske inte var riktigt så.
Man kan läsa här att kungen påpekar att eftersom spannmålspriserna blivit mycket dyrare kan en brist uppstå av spannmål till mat. Och detta skulle då i så fall drabba det mindre förmögna och fattiga, vilket skulle råka ut i hungerns nöd och yttersta elände. Och det var ju därför man hade stopp på det hela.
Mm.
I mitten av 1770-talet kungjordes det i kyrkan att man kunde med fördel för kronobränneriets räkning vid brännerierna Norrtälje, Smådalarö och Furusund sälja svin som var 4 till 5 månader till de här. Det var ju så att man hade
sålde
då...
man till bränneri.
Ja, det var ju så att de här fick ju då drag, alltså avfallet. När man tillverkade brännvinet så fick man ju ett avfall och det gav man ju till djuren.
Ja.
Därför behövde man ju svin då som kunde detta. Då gav man ju de här svinen då avfallet. Och jag förmodar att det är i samband med detta som fyllersvin, uttrycket fyllersvin har uppstått.
Just.
Att de blev fulla. Och det var ju Smådalarö då som tillhörde Tyresö som en annexförsamling.
Ja.
Som det var aktuellt här då för oss att sälja smågrisar till.
Vad sa du? Jag hängde inte riktigt med. Det blev en kundgörelse i kyrkan att...
Ja, man skulle sälja smågrisar till något av de här brännerierna. I
var det ett påbud att man skulle sälja?
Ja. Att man kunde med fördel, som det stod.
Jaha, det var med en fördel. Rekommendation kan man säga då.
Rekommendation.
Att gårdarna skulle sälja svin till bränneri, till, nej, till
sprittillverkarna. Kronobrännerierna. De här kronobrännerierna. Och det var de här. Då räknar man upp i Norrtälje eller Smådalarö och Furusund. Så att det fanns väl inte fler då kronobrännerier i Stockholms trakten då än de här 3, eftersom man bara räknar upp 3.
Ja, de som inte var kronobrännerier, var
ja, de brydde sig inte kronan om.
Nej, de betalade ingen skatt.
Jo, alla betalade skatt, oavsett.
Vet du om det var någon svartbränning? Att de smög med det där?
Ja, det var det ju, men i och med att det luktar om kom någon i mäsken och det här, så var det väl naturligtvis inte så enkelt att smyga undan med det, för att vi gick ju luffare på trakten och givetvis var det lukrativt för honom
för
att ange
just det, 2/3 av bötesbeloppet.
Ja visst,
ja.
Så att jag tror inte att det var så många som försökte sig på det här.
Hörru, hur vet man hur rent det här brännvinet blev? För att om i vissa fall som man talar om finkel, ja, det kan innehålla giftiga substanser som man, till och med metanol, så att man blir blind.
Ja,
står det någonting om det? Några...
Nej, det gör det inte. Men jag tror att de här rätta stora brännerierna vid fallerna, där man hade stor tillverkning och sånt, det var väldigt ren.
Mm.
Sen kan man ju fundera på de som brände hemma, om hur den kvalitet det var. Det kan ju ha varit en sämre kvalitet. En del kanske inte var så nogräknade. Huvudsaken var att de fick något att dricka.
Ja, huvudsaken var ruset.
Under januari månad här 1790-talet, då läste prästen upp från predikstolen att samtliga hemmansägare och jordbrukare i Tyresö socken som skaffat arrende för att göra hus på hos brännvin skulle betala och leverera sin arrendeavgift till Smådalarö kronomagasin, och då fick de betala det i antingen i sed eller pengar. Om man ville man betala med spannmål så skulle det vara en mycket god kvalitet och vara torkad ordentligt och rengjord. Annars skulle man betala 3 riksdaler för en tunna råg. Tunnan skulle vara då 13 livspundsvikt och så vidare. Det finns bestämmelser om allt sånt här.
Det var ett arrende av ett bränneri som kostade så. Just alltså. Det. Man kunde arrendera ett bränneri också.
Ja, man kunde... Ja, det var väl egentligen en arrendeavgift för att få tillverka. Man arrenderar ju inte bränneriet.
Man ägde själva apparaten.
Man betalade arrende för att få göra brännvin.
Mm. Det fanns väldigt mycket föreskrifter redan då.
Det var oerhört mycket. Allt var väldigt inrutat och så vidare.
Reglerat.
Det står där att under något år då på 1700-talet så kom det förbud för brännvinsbränning i såväl inmurade pannor som i alla övriga pannor. Och det först gällde det då i början på året och sen gällde det till september och så vidare. Så att eftersom det var regnigt väder ute så utökades förbudet och så vidare för att inte man skulle... ta all säden och potatisen och göra brännvin på, utan man skulle ha det som mat också.
Man stod alltså utomhus med sina pannor emellanåt?
Nej, det mesta var nog inom en skjul. Det var, och de stora industrierna där var ju rediga brännerier. Och du har ju bränneribacken som du sa här förut uppe i Kumla där. Brännerikåken, den är ju utbyggd och förändrad, men det är ju från början sägs det ju att det var bränneriet i det huset som ligger vid bränneribacken. Jaha. Men sedan har ju det byggts på
och
gjort sig om så att säga.
Jaha.
Och sen här under 1800-talet det kom flera stycken såna här förbud. Jag ser här att alla såna här förbud kungjordes ju i kyrkan, och ett här förbud som gällde året 1831, det läste till exempel prästen upp från predikstolen lördagen den 29 maj i Tyresö kyrka. När sådana här förbud kom så tog det ju en viss fördröjning innan det kom till folkets kännedom. Om det beslöts från en viss dag inne i Stockholm och sen skulle det komma till Tyresö kyrka så tog det en viss tid. Vi hade ju inte telefon att ringa eller... så vidare, utan det skulle skickas med brev eller med de här kungörelserna som skickas på speciellt sätt.
När kom telegrafberget till då?
Och det har ju inte med den typen av telegraf, utan det är ju den optiska telegrafen.
Var det mera varningar?
Det var ju varning, det gällde ju sjötrafiken.
Ja, just det.
Att tala om att nu kom det på ingående och så vidare. Det kunde varna för främmande fartyg, men det kunde också rapportera att det kom ett fartyg in med last eller någonting.
Uh-huh.
Man kunde ju använda det både fredligt och krigssammanhang.
Men fartyget kunde inte telegrafera från fartyget, utan nej. Då fick man gå i land och berätta för någon.
Ja, nej, utan då, man stod ju på telegrafberget och såg ut. Vi hade ju Landsort innan. Alltså de passerade Landsort eller ute i Dalarö. Från optiska telegrafen inne från Bosebacke gick ju till Galtberget i Älta. Från Galtberget till telegrafberget vid Nytorp och Trintorp. Och därifrån till Landsort eller till Dalarö. Där delas ju telegrafberget till 2 linjer och så ut till skärgården. Ju.
Ja.
Och sen fanns det ju en linje norrut mot Norrtälje och det är ju från Mosebacke. Men det var ju en vanlig, det var ju 10 luckor man vred och vände på som gjorde att man kunde läsa av vad som sades. Men det har ju som sagt varit en annan betydelse. Telegrafberget, det var inte att man hade telefoner. Man ser ju när man, jag satt och läste, tittade hemma vilka som hade telefon här och läste telefonnumren på 1930-talet i Tyresö. Jag har en telefonlista från det talet och det är rätt roligt att se så att säga. Och ännu tidigare från 1910-talet då var det ju ändå inte många. Det var kungen och Latil som här som hade telefoner. Inte ens Lagergren hade någon då.
Det kanske är ämne för ytterligare ett program. Telefon och telegraf.
Ja. Provincialläkarens rapporter under det senare decennierna om 1800-talet så skriver han om rådande superiet. I rapporten noterar han att numera finns inget utskänkningsställe för brännvin inom distriktet, men närheten till Stockholm och alla resor som görs dit i veckorna så har befolkningen inom distriktet mycket lätt att skaffa brännvin. Men även ölet förtärs i stora mängder och ibland tillsammans med brännvin. Ett bayerskt öl det hade ökat markant här i slutet av 1800-talet.
Det måste ha importerats alltså.
Ja, det måste ha kommit då som import. Men det har inte medfört att brännvinsdrickandet har minskat bara för att det har ökat med bayerskt öl inte. Provincialläkaren han påpekar att här hamnar en stor del av arbetarnas dagspenningar och drängarnas löner. Men han noterar också det överdrivna bruket av kaffe säkerligen inverkar negativt på de så vanliga matsmältningsproblemen. Och i sin rapport från 1892 noteras att kronisk alkoholism inte är någon ovanlig sjukdom. Och i rapporten från 1900 har tillkommit att den landsvägshandel med öl som bedrivs av bryggerierna i Stockholm samt ölförsäljarna på ångbåtarna som trafikerar distriktets östra kust har en skadlig påverkan. Man kan ju konstatera att vi hade ölbåt till Visvas ända fram på 1940-talet. Ölbilen åkte omkring här på 1940-talet runt kyrka och slott och sånt och sålde öl bara. Hade den för typen av försäljning.
Ölbåten sålde den när bara. Den låg i land. Det var inte så att man var tvungen att åka med båten.
Nej,
för att
den åkte
köpa.
In i hamn och sålde då. Och då, som jag hört berättas här, alltså, så kom, sprang de med skottkärran ner till båten och köpte öl.
Oj,
vad jävla fart på gubbarna då.
Det var hela backar.
Ja visst, jag har inte varit än inte.
Nej, men du, de här krogarna som de stannade vid och drack på, till och från stan. Köpte man med sig brännvin hem därifrån också?
Nej, utan det tror jag inte.
Det var ölbåten och...
Ja, nej det tror jag inte. Där stannade man och drack och pratade med de andra som hade stannat där. Och det kunde ju börja med en väldigt bra diskussion och sluta med något svammel.
Vad hette det? Det ena var en ölbåt, vad var det andra?
Ölbil.
Ölbil.
Ja.
Och när var det? Var på 1900-talet
40-talet.
Då? 40-talet.
Ja. Det var säkert ännu senare. Jag tror att det var förekom även på 50-talet, men i vilket fall, ölbilen var i alla fall på 40-talet.
Det är ungefär som fiskbilen. Fiskbilen är här.
Och köttbilen.
Köttbilen, ja.
Det fanns en köttbil som åkte runt här i Tyresö och sålde kött. Sen kom ju motboken då, den infördes ju då. Man tror ju att den infördes 1914 exakt. Men det tog ju en fördröjning även för att få motboken att fungera. Så att det tog väl ett par tre år innan, från 14 till 17 innan det var infört ordentligt i hela landet.
Men då måste det också ha funnits systembolag.
Ja, då kom ju det här systembolaget.
Så det betydde att alla de här brännerierna, de måste läggas ner då?
Ja, de hade gjort sitt. Men sen har det ju varit hembränning sedan dess också.
Pannorna kanske fanns kvar?
Ja,
och kunskapen det, fanns kvar. Det är ju inte svårt egentligen.
Jag vet
egentligen.
Ju att jag har hört att till och med någon i min åldersgrupp har bränt hemma utan någon panna han hittade hemma.
Men sånt förekommer ju, jag ska inte nämna någon landsända, men det förekommer ju än idag.
Ja, oh, jag tror att det har ökat igen. Vad jag förstår så fick man, jag hade ju ingen motbok för att jag var för ung på det.
Mm.
Men för att den avskaffas ju 1955,
va?
55.
Ja.
Och 1 oktober.
Just det.
Tyresöborna, de hade ju då, de skulle handla sin brännvin på Rutschefurtsgatan. Missnö var stor del, det stod att de skulle köpa på ett. Och det var tydligen på ett ställe bara då man fick.
Ja, det gick väl inte hålla reda på
nej,
annars.
Nej.
Det var glest mellan datorerna kan man säga.
Ja, det
på
var
det
väl,
då.
Det var väl knappt räknestickan uppfunnen.
Nej, jag vet inte.
Många av de här kunde man ju göra goda affärer med då. Att smuggla spriten. Och det gjorde man ju med torpeder från utland. Man hade ju dunkar. En 10 liter stunk utav plåt som man köpte spriten i på i Estland eller Lettland eller där i de här länderna. Och sen smugglar man ju det över till Sverige. Då hade man ju torpeder, man la ju en 10 sådana här dunkar i en järnställning. Kom då tullarna så sänkte man ju den här torpeden till botten. Men då hade man lagt dit salt i en viss mängd. Så att efter ett dygn så hade den här salten smält och då flötet upp igen. Allt försvann till botten med salt och när den här salttyngden. Men sen smält ju och då visste man ju hur mycket man behövde. Och då när det hade försvunnit allt och då flötet upp och då visste smugglaren var han hade sin och sen kunde han åka upp dit och ta och hämta den här torpeden med 10 dunkar och köra i land. Och Tyresö var ju en stor smuggelplats i Tyresö, för det låg ju bra till.
Ja, just det, många platser man kunde gå i land på.
Och här fungerade ju smugglingen då och vi hade ju vissa som höll på med smuggling. Och bland annat var det ju också någon som skulle finansiera det här och det var en mycket aktad och fru i Tyresö som var finansiär för det här.
Men det är de här som smugglade spriten när den kom över till Sverige. Hur såldes den då? Den måste säljas svart.
Ja, de körde ju inte stan med. Det finns ju det här exemplet på ett par grabbar som bodde nere i en del av södra skärgården här. I, ska vi säga, Visvasova någonstans där. Och de skulle ju då, ville ju inte smuggla in till Stockholm via Tyresövägen för där räknade med att det kunde vara koll. Utan de tog ju över Tyresta. Och sen när de kom till Tyresta så stod ju de där Tyresabönder eller par grabbar från Tyresta och sa, tullarna ligger där borta. Och de gömde sin spriten upp i backen då under granris och sånt och så åkte de hem och så åkte de dit dagen efter och då var ju spriten borta, för då hade ju de här Tyresta jobbarna lurat dem på hela förtjänsten.
Ja.
Men inte stan skulle det ju.
Men sålde man till Systembolaget då?
Nej,
man sålde det svart alltså.
Man sålde det svart. Och det är till kaféer, ölkaféer, till krogarna rättare sagt och så vidare. Det var ju dit det gick.
Aha.
Vi hade ju, vad heter det, hembrändes ju här på Tyresö på början på 40-talet. Den som gjorde det, han hade stor tillverkning så han skickade 50 liters paver in till Stockholm. Och det ställdes ju på mjölkbrygga på ett visst ställe här. Sen kom det ju en bil ut och hämtade de här 50 liters paverna. Men polisen kom ju på de här gubbarna då, den här hembränningen, tack vare att de här som körde brännvinet, de var ju, när de kom till stan var de fulla, för de hade ju anallat brännvin. Efter ett tag så begrep ju polisen att det här stod inte rätt till. Det var stor tillverkning ända in på början på 1940-talet av brännvin här. Sen var det ju inte bara förbud på brännvin. Kaffe var det ju vissa tider förbud på.
Ja, det var ju ransonering under andra världskriget i alla fall, det kommer jag ihåg.
Men som på i Stockholm då, så på 1770-talet skriver ju då läkaren, det skadliga kaffe, så fanns det kaffehus som sålde förutom kaffe även te och choklad. Ingen fick driva ett kaffehus utan att först ha betalat borgen till kronan. Även dessert var ju förbud på vissa tider. Under 1766 förbjöds all dessert av vad namn det månde vara. Det blev förbud mot för tobaksrökning enligt bestämmelser, och det blev förbud på socker enligt här. 1792 var det förbud för införsel av utländsk toppsocker.
Men du, nu måste vi ta en sak i taget. Hänger inte riktigt med. Att det var förbud för desserter, det var alltså efterrätter.
Ja.
Var det för att man skulle använda ingredienserna till mat istället? Eller var det försäljningen som var tillverkning och försäljning?
Ja, man kan säga så här. Undantagen från detta var om produkterna kom från inrikes växter eller osyltade frukter. Men även andra slag syltsaker tilldes. Förutsättningen var då att det brukades som sallad till måltiden. Däremot fick det inte serveras som dessert eller särskild anrättning efter måltiden.
För då gick det åt för mycket,
ja,
antagligen.
Det var alldeles för fint.
Ja, och samma sak med socker. Där fick man inte importera socker, utan det skulle vara svensktillverkat. Ja. Det var ett slags protektionism redan då.
Ja, det var förbud för införsel av utländskt toppsocker. Samtidigt höjdes tullavgifterna på råsocker. Och på till vissa kostnader här. Ja.
Det var för att det skulle löna sig för svenskarna att, ja, framställa socker.
Ja, man är väldigt förvånad över att det fanns ju sockerbruk i Stockholm. Alltså, man läser här på 1760-talet så fanns det ett sockerbruk på Norrmalm, på Blasieholmen, Tantolunden. Och det fanns på Södermalm, Hornsberg och Ladugårdsgärde.
Ja, då måste man ha köpt in betor då.
Ja, det måste ju vara
betor. För att Skåne och Gotland, vet jag, de hade ju sockerbruk.
Ja, visst.
Där, för det var ju där det odlades.
Ja.
Sen då det här förbudet mot tobak, hade det något med hälsan att göra? Eller vad berodde det på, tror du? Eller vet du?
Var jämte tobaks rökande som allt annat brukt nyttjande av tobak, var det medels var varjum och en om som är ej fyllt 21 års ålder. Förbudet vid 3 dalar silvermynts pliktas.
För minderåriga var det förbjudet att,
ja,
röka alltså.
Ja, 21 år fick det inte under 21 år då under den här tiden.
Nej.
Och det är alltså på 1760-talet. Det fanns mycket sådana här förbud. Ännu roligare eller roligare, men det var alla manspersoner i gemen var det förbjudet efter den 1 januari 1767 bära silket, sammet samt sidentyget till kläder och foder utom till muffar och mössor och så vidare. Då fick de använda det.
Det fick, allmogen fick alltså inte gå i så,
nej,
vackra kläder.
Nej. Vid samma plikt jämte spets och manschetter och så vidare. Och det fanns förbjudelse i allmänhet av nya silkes- och halvsidens tyger, silkes- och bomullstyger och förfärdiga sängar, soffor, stolar, gardiner eller annat, husgeråd och möbler. Fick inte heller läggas på och användas vissa tyger till då.
Vad skulle man ha då? Vadmal?
Ja, det var, ett vadmal och det som man själv kunde tillverka.
Ja, lin kanske.
Ja, lin
linnetyger fick man ha,
ja,
och ull fick man ha.
Ja, men inte det här importerade silkes och sammetstyger och sånt här. Prålet, det var
till för högre ståndspersoner.
Ja, inte ens de ibland fick använda det.
Nej.
Ära. Och det står till hämmande av ypperhet och överflöd nämns de då. Att det, man skulle inte dra på det sättet.
Inte förhäva sig.
Nej, man skulle inte förhäva sig som du säger.
Det här var det 26:e programmet med Göran Magnusson i serien Tyresö under en föränderlig tid. Radio Tyresö 91,4. Gunilla Grell Lundgren.